Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Fatima, jag har blivit med kanin.
Jaha, hur gick det till?
Det var så här, kommer ihåg att jag berättade för dig för, ja det är säkert ett år sedan, jag skulle vara vittne i en rättegång.
Ja just det, ja, det stämmer.
Så att den där rättegången skulle börja och inför själva förhandlingen då satt jag och pratade med vakten. Vi satt på en bänk där och chattrade.
Mm.
Och så sa hon det, vi pratade om djur och sådär, och så sa hon det, jag har en kanin, vill du ha den?
Oj! Ja, så att, bara så alltså.
Nu har jag kanin.
Ja, jag är tur att du inte fick en kaninkokerska i alla fall.
Kaninkokerska, vad var det för något?
Du har inte sett den. Är du för ung för den filmen, Ola? Va?
Det är omöjligt.
Farlig förbindelse, Fatal Attraction, Glenn Close bland annat. Mm. Hon blir ju galen i den här karn som hon har en utomäktenskaplig förbindelse med, och det hela slutar med någon sorts uppgörelse både i ett badkar bland annat, men med att hon kokar familjens kanin. Så jag tror att det är därifrån faktiskt uttrycket kaninkokerska kommer.
Du Fatima, du gillar djur sägs det. Vad har du? Katter va?
Jag har katter, det har jag. Och en gång i tiden så större delen av mitt liv har jag faktiskt haft hundar och fåglar. Mm. En häst har det förekommit också.
Har du inte en papegoja?
Jo då, det har jag. Jag har en papegoja som heter Moriarty som har varit med mig sedan jag var barn.
Okej. Du, katterna, visst är det såna här dyrgripar?
Ja, det får man lov att säga. Alla raskatter betingar ut ganska högt pris idag. Men det är såna här nakenkatter, sfinxar.
Vad är en sån värd?
Det varierar. Någonstans från 20 000 kronor per katt, unga uppåt.
Och hur många har du?
Jag har 8 stycken.
Vad blir det då? 8 gånger 20, 160 000?
Ja, typ.
Hör upp alla tjuvar, vill ni tjäna snabba cash, och hem till Fatima. Där finns det dyrgripar som sagt att hämta.
Så vänligt, tack.
Mm. Apropå katter, jag har fått ett nytt favoritband.
Jaså, vilka är det då?
Du vet kattskrället, vet du vad det är?
Ja, det är ju det här Skånepunkbandet minsann.
Ja, det är alltså Andreas Bergström, han från Frivården, han som var med förra veckan.
Ja.
Han är alltså, ska jag säga, frontfigur i kattskrället.
Mm, och han har ju många, vad jag förstår, alltså olika konstellationer. Han är en superb musiker, ärligt alltså.
Verkligen.
Ja.
Så. Och kattskrället, det finns på Spotify. Från katter och kaniner till styckmord. Fatima, när hade vi senast ett styckmord i det här landet?
Alltså på senare år, det första jag kommer att tänka på, det är ju det här 2021 när SD-politiken Anders Eberhardt mördade sin polare i Nyköping och sen strödde ut kroppsdelarna i vattnet runt om i Stockholm, alltså vid Karlbergskanalen och Djurgården. Han fick ju 16 års fängelse för det.
Märkligt ändå, 16 år, det borde vara livstid direkt.
Ja, ibland så funderar man. Jag vet inte om det var någonting med uppsåtet kanske som man funderade över i det sammanhanget och att det därför blev 16 år och inte livstid. Men faktum är att i år, så sent som i april i år om jag kommer ihåg rätt, så häktas faktiskt en man i vars lägenhet i Oskarshamn man hittade en styckad man i februari.
Hur har missat det?
Ja, nej men det har faktiskt flugit lite grann under radarn rent medialt skulle jag vilja påstå. Men den här mannen, han, när man väl hittar. Det är ju så att den här personen som hittas styckad i frysen, han är då sedan ett par månader tillbaka alltså efterlyst som försvunnen. Och han har försvunnit från sin arbetsplats och ingen vet var han är. Och sen av olika skäl då så leder det här till den här lägenheten och där hittar man honom då styckad i bitar.
Och det här är inte alls länge sedan.
Nej, och det är i februari månad i år då som man hittar honom i den här frysen. Okay. Och då så har lägenhetsinnehavaren lämnat landet och flytt till Turkiet. Och vi har ju stora problem att få hem kriminella element från Turkiet. Vi har ju inget avtal på det viset med dem.
Nej.
Men i april, som jag förstår det, så återvänder den här misstänkta mannen då, han som är lägenhetsinnehavare, han återvänder till Sverige på egen hand från Turkiet och då griper man honom. Så att det återstår väl fortfarande att se hur det ser ut med skuldfrågan och vad som har lett fram till det här. Men åklagaren har ju varit i farten och glunkat lite om att det skulle vara ekonomiska motiv bakom det här brottet då.
Pengar och kärlek är inte oftast det som ligger bakom mord.
Ja, jo, man får i alla fall den känslan.
Ja, vi ska prata mer om styckmord alldeles strax. Mm. Jonna Henningsson, det är en hästtjej. Hon avtjänar ett livstidsstraff för just styckmord. Och nu vill hon ut från fängelset. Mm. Men först så ska vi släppa in Kristoffer, alltså Kristoffer Warnberg, vår ljudnisse.
Nej.
Hej Fatima och Ola. Det är Kristoffer här, er producent. Jag har en fråga till er. Och det har för en gångs skull ingenting med produktionen av den här podden att göra. För några dagar sedan så läste jag en artikel på SVT Nyheter om att en åklagare hade röjt hemliga uppgifter, vilket ställde till det rejält för en kille med skyddad identitet. Så till min fråga då, hur vanligt förekommande är den här sortens missar egentligen? Och vad har det fått eller kan få för konsekvenser för de inblandade? Både för dem med skyddad identitet och för dem som röjer informationen då? Finns det några exempel från historien där något liknande har hänt tidigare? Och hur gick det då? Det var allt jag hade för den här gången. Tack för mig. Jag återvänder till klippbordet.
Härligt, Kristoffer. Ja, Fatima, ska du ta ordet direkt kanske?
Ja, det var ju för väl att han inte hade en fråga om produktionen, för det hade varit svårare att besvara.
Då kommer det ta tid.
Ja, verkligen. Ja, du, alltså rakt så här på rak arm. Det finns ingen egentlig statistik på det här. Jag kan inte säga hur ofta det är förekommande. För ja, i början på året tror jag att det var, så hade SVT en kartläggning och då handlade det om våldsutsatta kvinnor som då hade varit tvungna att byta namn helt enkelt. För att
de varit tillsammans med svin, eller?
Ja, jo, precis. För att skydda sig, för att undgå då förföljelse. Mm. Men och då menade man i SVTs undersökning, jag tror att den kom i januari-februari i år någon gång, så menade man då att det var väldigt vanligt förekommande att åklagare klantade sig på det här viset och faktiskt alltså vidarebefordrade offrets, eller den utsattes, nya namn, det som man hade bytt till. Istället då för att i alla handlingar, för det kan ju röra sig om kontaktförbud och sånt där, att i alla handlingar genomgående använda det andra namnet. Om nu liksom Sara Svensson är förföljd och så byter hon namn till Anna Andersson, då bör det ju i alla handlingar som har med motparten att göra stå Sara Svensson och inte Anna Andersson. För att,
du, liksom. Åklagare, de ska ju vara skärpta i skallen. Hur kan man göra en sån här miss ändå?
Ja, alltså när det gäller såna grejer som kontaktförbud som ska meddelas, så finns det ju ett datasystem som de använder sig av. Och då är det så att det senaste namnet på skyddspersonen automatiskt kommer in i handlingarna via det här datasystemet. Så att ska inte det senaste namnet anges där, då måste åklagaren gå in manuellt och ändra namnet. Och jag tror att det är där någonstans liksom det här datasystemet uppdaterar och den enskilda åklagaren glömmer bort, underlåter, missar att man måste göra en ändring manuellt.
Och det kan väl få katastrofala konsekvenser?
Ja, men naturligtvis kan det det. Det är ju, jag menar, det är ju inte så att man flyr för sitt liv, skaffar sig hemliga eller alltså skyddade personuppgifter och att man byter sitt namn och river upp hela sin tillvaro för att man tycker att det är roligt. Utan det blir ju till slut så den enda lösningen på en fruktansvärd situation. Så naturligtvis, och det, i det här fallet som nu senast var på tapeten, så innebar ju det för den här mannen att han var ju tvungen att börja om på nytt då, efter att ha landat i ändå en fungerande tillvaro men med nya och skyddade personuppgifter.
Han liksom byta namn och flytta
ja,
igen. Alltså.
Ja, precis. Så att han får börja om och så får han börja om på ett nytt ställe. Och det måste vara otroligt krävande och påfrestande, tänker jag, på psyket.
Du och jag, vi har ju kontakt med de som kallas gömda kvinnor.
Ja.
I ett avsnitt framöver, då kommer vi ha ett samtal med en av dem.
Mm.
Hon kommer att vittna om hur det är att faktiskt leva på flykt.
Ja, det måste vara fruktansvärt. Men jag tänker det, vad gäller då den här enskilda åklagaren som har klantat sig? Det är ju så här att åklagarmyndigheten har en tillsynsavdelning. Så att jag gissar att det här hamnar på deras bord. Och det är, man ska säga, den är ansvarig för riksåklagarens rättsliga tillsyn. Och syftet är då att säkerställa en hög rättslig kvalitet och enhetlighet inom åklagarverksamheten. Och där kan man ju naturligtvis, alltså om det blir ett ärende för tillsynsavdelningen, så kommer det komma ett uttalande av riksåklagaren eller vice riksåklagaren då, som talar om detta var fel och på vilket sätt det var fel. Och så har man väl då någon sorts tanke om hur det här ska rättas till.
Det är väl det viktigaste. Det dåliga har hänt, men det får inte hända igen.
Nej, precis. Och så ska man inte förväxla den här tillsynsverksamheten med utredningar om brott av åklagare, om till exempel då tjänstefel. Och man skulle ju kunna fundera på om det här är en sådan oaktsamhet som utgör ett tjänstefel. Jag ska inte uttala mig så säkert om det. Jag tror att det kanske faller lite mellan stolarna, för att om man uppsåtligt eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet och sidosätter vad som gäller för uppgiften, ja, då föreligger ett tjänstefel. Men jag kan inte riktigt uttala mig om ifall det här, för jag känner inte till alla detaljer, om det här konstituerar ett tjänstefel och om det ens är brukligt att åklagare döms för tjänstefel i de här situationerna. Men vad som garanterat kommer att ske, och som förmodligen redan har skett i det här fallet, det är ju att det blir en JO-anmälan. Och jag kan inte se annat än att den här åklagaren kommer att få kritik utav JO.
Från Kristoffer Warnberg till en riktig legendar. Vem har vi på gång, Fatima?
Vi har Eva Rydberg på ingång.
Eva Rydberg. Hennes karriär, den har verkligen inkluderat mycket. Det är väl både julkalendrar och Melodifestivalen och Svensktoppen.
Ja, och cirkus och clowneri. Och...
Det också. Mångfacetterad. Eva, ordet är ditt.
Ja, hej. Det här är Eva Rydberg. Nu ska jag berätta om en sak som hände mig för många, många, många år sedan.
Skulle du vilja börja med att berätta, hur kom du i kontakt med de här fångarna då?
Ja, jag och ett gäng då började redan när jag jobbade med ungdomsteatern att uppträda och dansa för dem. Och sedan när jag blev då känd så har jag uppträtt för fångarna. Jag har varit där 3-4 gånger uppträtt, det var i Malmöfängelset. Jag kanske har varit i Stockholm också, det kommer jag inte ihåg. Men jag har uppträtt mycket för fångarna, det har jag gjort. Då fick man som de själva hade gjort, va? Betyg tror jag det var, att man hade uppträtt för fångarna. Och då, om det var någon som skulle gå in och tjuva i det hemmet, så hade man satt det ganska så tydligt, det här lilla tavlan eller vad det nu var, liksom fotografiet av någonting. Och då, om det var en hel del tjuv, då var tittade han på det, stängde dörren och gick inte in och tog någonting. Och det fanns då förr i tiden hederliga tjuvar. Förekommer de här fångbreven fortfarande från fångarna på fängelset? Eller?
Fast en taskigt ljud. Eva Rydberg, alltså Helsingborg, låter nästan som hon är i Kina. Vi får klippa och klistra lite i det här. Fatima, vad är det som vår vän Eva Rydberg vill få fram?
Ja, så här uppfattar jag det hon säger. Hon säger ungefär så här att i egenskap av skådespelerska så har jag uppträtt mycket för fångar. Framförallt då på ett fängelse i Malmö, men också på fängelse i Stockholm. Och en gång i tiden, berättar Eva då, så fick jag ett slags hedersbetygelse då som tack. Och det var en egen tillverkad skylt. Och på den så stod namnet på en fånge och så stod det vilket fängelse fången satt på. Och om det då skulle komma en hederlig tjuv som tänkte gå in och tjuva, alltså stjäla någonting hos Eva, så signalerar...
Alltså en tjuv med ryggrad som har något slags samvete.
Ja, precis, någonstans. Och då skulle den här skylten signalera att tjuven ska gå därifrån och inte ta någonting då, därför att Eva på något sätt stod under beskydd. Så tolkar jag det. Och så säger Eva att den här skylten hade hon på dörren i många år. Och hennes fråga, som jag uppfattar den, är om det finns hederliga tjuvar än till denna dag. Va?
om det fortfarande finns hedliga tjuvar. För det är väl ändå så att det finns ju ett begrepp som heter tjuvheder.
Ja, sen hur mycket det begreppet har med verkligheten att göra och hur mycket det är någon sorts kraftfullt romantiserad bild av det här livet i någon sorts utanförskap, det kan inte jag riktigt uttala mig om.
För att nej,
ja, men alltså, å ena sidan är det ju så att det som utmärker en subkultur, och till det får vi ju naturligtvis liksom räkna olika typer av kriminella enklaver, det är ju att man har en egen moral och man har ett eget regelverk inom den här gruppen som då medlemmarna i gruppen förhåller sig till. Och att det här då i mångt och mycket avviker från vad som gäller för majoritetssamhället. Men från detta till tjuvhede, jag vet, det var nog faktiskt Leif G.W. Persson tror jag som i det här SVT-programmet Veckan uttalade sig om att nej, det finns inte, det har aldrig funnits. Någon tjuvheder finns inte och det har aldrig funnits. Och sen hade han okay. Då någon utläggning om att, vi säger att det är ett inbrott i en fastighet, så sker ju det i huvudsak av den som alltså desperat behöver pengar, typ en missbrukare. Och att den då, jag tror att det var det exemplet Leif G.W. lämnade, att den personen då skulle gå in, ta sedlar som ligger på bänken, men ge 17 i barnens spargris därför att personen fattar att det tillhör barn. Att det skulle vara någon typ av tjuvheder. Alltså det existerar inte, så Leif G.W. För att jag menar, en person som är desperat på jakt efter pengar kommer att ta de pengar som finns. Och jag är ju benägen att hålla med honom om det.
Vad trist ändå, om man tänker sig ett inbrott i garaget eller i cykelrummet då. Alltså om du sätter dig i tjuvens situation, ser man då en cykel, en barncykel, det kanske är Pelle 3 år.
Mm.
Borde man väl ändå någonstans stanna upp och tänka, är det här okej? Okay? Ska jag verkligen ta den här barncykeln?
Mm, fast jag kan tänka så här att jag utgår ifrån att den som gör det här inbrottet då, liksom i cykelstallet är en vuxen person och i behov av pengar där och då, alternativt någon form av transportmedel. Och jag tror faktiskt inte att en vuxen person har någon behållning av en barncykel, om det nu inte är en väldigt påkostad typ BMX som man kan sälja vidare. Men även det liksom känns lite långsökt, för att det krävs ju ytterligare, då ska man hålla i den här cykeln tills den blir såld, och man ska på något sätt sträcka sig ut och se till att den blir såld, och då utsätter man sig för att någon upptäcker att fasen, det där är ju min cykel som du har snott. Så ja, jag tror det kan vara andra skäl till att barncykeln inte blir stulen i det där sammanhanget.
Ibland kan man verkligen få sina fördomar krossade ändå. Jag kommer ihåg, minst du den där sommaren Thomas Quick, han var på flykt. Jag tror att media hade ju inte ens gått ut med hans riktiga namn då, så länge sedan är det.
Mm.
Jag tror de kallar honom bara för seriemördare eller något sånt där på löpsedlarna. Men då var jag på genomresa i Sverige på moped.
Ja, okay.
Och jag minns, jag tältade varje natt där. Och när jag kom till Järvsö, då skickade chefen på den där radiostationen, Fjällradion, skrev det att nu får du inte bo i tält i natt för... det är en galning på rymmen. Då var det också så här, jag tänkte så här, jag får väl hitta ett hotell. Så jag satte mig på mopeden och åkte vidare. Helt plötsligt så började den gå liksom fortare och fortare. Jag fattade inte vad som hände. Ungefär som att den var väldigt trimmad helt plötsligt.
Okej.
Okay. Sen la den av.
Ja.
Och ja, den skar alltså själva motorn.
Okay.
Så jag stod där som ett fån ut med vägkanten och undrade, hur fan ska jag ta mig hem nu då? Då åkte Hells Angels förbi, de här MC-knuttarna.
Ja, just det.
Och de har ju ett rykte av att vara riktiga gangsters.
Mm.
Men de sa så här, men vi hjälper dig, grabben.
Jaha.
Jag kanske var 16-17 år, och så lassade de upp den här mopeden på en motorcykel. Så fick jag åka flera mil med dem till en busshållplats. Sen kunde jag åka hem.
Ja, men ja du ser.
Ja. Så att de var i alla fall hedliga där.
Ja, eller du utgjorde väl inte något, kan man säga, hot mot dem och deras verksamhet. Och de hade lite tid över. Alltså jag menar, det är ju saker och ting som spelar in i bedömningen naturligtvis. Du såg förmodligen väldigt oskyldig ut på den tiden, till skillnad från nu då.
Ja, nu ser man väl ut som en av dem nästan. Fatima, vi har ju en hel del skådespelare och artister och tv-folk som lyssnar på oss. En av dem är Malin Stenbäck.
Ja.
Den här TV4-tjejen, vi släpper in henne.
Hej Fatima, jag heter Malin Stenbäck, jobbar som programledare på TV4. Lite olika dejtingsåper och sådär, lättsam underhållning. Men på min fritid så konsumerar jag en hel del true crime. Mycket poddar, lyssnar mycket på er. Och jag har en fråga som handlar om mäns våld mot kvinnor. För några år sedan så fick jag höra om en... Ja, men avlägsen bekant får man ändå säga. Som man var orolig för, som hade inlett en ny relation. Och man såg hur hon avskärmade sig från vänner, från sin syster, från sin mamma och sådär. Och det man såg liksom mönstret i var att den här killen hon då hade träffat eventuellt hade varit liksom, eller han hade varit hotfull i tidigare relationer. Och nu var man orolig att han skulle vara det mot henne. Och när jag fick den här infon så blev jag ju drabbad som man blir för när någon annan är på väg att råka illa ut. Så jag hörde av mig till Unison kvinnojouren, jag hörde av mig till flera så här starka kvinnor inom det här området. Och alla svar jag fick var bara, man kan inte göra någonting förrän tjejen själv anmäler. Och då blev jag så bestört och jag undrar varför. För jag tycker också att ju mer jag konsumerar information om området så tycker jag alltid att det startar med att mannen skämmer av kvinnan tills hon är så ensam. Så att hon tror att hon bara har honom och då är hon i hans våld och han kan i princip utsätta henne för vad som helst. Finns det inget sätt man skulle kunna stoppa det här tidigare? Finns det inget sätt där vi skulle kunna gå in och hjälpa kvinnan eller söka upp? Eller? Det måste finnas en lösning, tänker jag. För nu känns det som att problemet blir för stort. Skadan blir för stor innan vi kan rycka in. Så jag undrar lite om mäns våld mot kvinnor och vad vi skulle kunna göra åt det här. Och varför det ser ut som det gör.
Ja, Malin Stenbäck på TV4. Ja, varför ska det behöva gå så långt, ibland ända till ett mord, innan man får upp ögonen för att det här var helt galet. Vi hade kunnat stoppa det tidigare. Ingen har gjort det ändå. Varför?
Nej, det är ju en sund reaktion och en sund reflektion som Malin gör här. Det är klart, jag tror att vi alla som någorlunda tänkande individer, både kvinnor och män, reagerar på ungefär samma sätt som Malin gör. Och å ena sidan så, alltså det är ju så många olika, vad ska jag säga, nivåer och lager i en sån här berättelse. Malin har ju helt rätt i att den här typen av övergrepp mot kvinnor, och det kan vara mot män också, men inom ramen för en relation, ter sig ungefär så här som Malin redogör för. Det handlar om att...
Det vill säga att mannen skärmar av kvinnan och så, eller?
Ja, eller den ena partnern skärmar av den andra, så att den andra blir, så att säga, mer och mer beroende av den här förövaren. För det är ju det handlar om, för att då kan man utöva makt och då kan man utöva kontroll. Och det är ju riktigt så tillvida som då bland annat Unison har sagt till Malin att det är otroligt svårt att göra någonting åt det här om inte kvinnan eller den som är utsatt själv väljer att anmäla det här på något sätt.
Okay.
Det är jättesvårt. För det första så är det så att innan en anmälan sker så vet ju inte polis och åklagarmyndigheten att det föreligger ett brott. Va? Det är det första. Det andra är att det är klart att skulle Malin ha blivit vittne till att någonting utspelar sig mellan de här två. Låt säga att hon skulle bli vittne till att den här mannen slår kvinnan på öppen gata. Då har ju Malin en möjlighet som vittne att polisanmäla det hon har sett.
Då spelar det alltså ingen roll att den här misshandlade kvinnan inte vill
medverka. Nej, en sån sak faller ju liksom under det man kallar för ett allmänt åtal. Och det är ju så att ett brott hör under allmänt åtal om det inte uttryckligen står i lagen att det inte gör det. Och en misshandel eller andra typer av kränkningar hör definitivt under ett allmänt åtal. Så att det handlar om att på något sätt så kommer det här till polisen och hamnar på polisens bord. Då kan ju polis och åklagare agera. Sen är det jättesvårt, jag som företräder målsägande i rätten och så. Det är jättesvårt egentligen att driva en process i de fall där målsäganden inte vill medverka. Man stöter på en hel del hinder och det är lite svårt att nå ut med historien, för att då blir man ju lite belagd med munkavle även som ombud. Men det går att driva en sån sak. Men det jag tänker på också är att finns det ingenting vi kan göra, säger Malin. Jo, men naturligtvis finns det saker och ting vi kan göra om vi vanliga människor bara... Alltså, vi måste lära oss att ställa frågor. Ibland kan det räcka med att man träffar på en person som man upplever är utsatt för någonting eller inte mår bra. Det kan räcka med att man säger, hur är det med dig egentligen? Hur fungerar det för dig? Eller att man reflekterar över. Alltså jag har själv för en tid sedan befunnit mig i en destruktiv relation.
Hade du någon som frågade dig, Fatima?
Ja, en av mina äldsta väninnor säger så här: jaha, är det så här du ska ha det? Och det räckte för att, så att säga, få mig att vakna till. För det blir ju, jag ska inte gå in så mycket på det, men det känner ju Malin till och egentligen alla som lyssnar, att det sker över tid. Det är ju inte så att man första dagen man träffar varandra får en smäll på käften, för då skulle ju vem som helst bara springa därifrån och så blir det ingen relation. Utan det här är ju ett nedbrytande som sker över tid, en normaliseringsprocess. Och till slut så är man själv blind för det man befinner sig mitt i. Så jag menar att en trygg vänskap och en konkret fråga vid rätt tidpunkt räcker väldigt, väldigt långt för att sätta stopp för den här typen av skeende.
Är det inte också så att polisen har rätt bra koll på vilka som är potentiella mördare, alltså de som är varg i huvudet?
Ja, alltså på så vis att man påbörjade ju ett förebyggande arbete då vad gäller mäns våld mot kvinnor. En operation som man kommer att kalla för BETA. Inom ramen för den här operationen så identifierade man 544 potentiella mördare.
Oj, oj, oj.
Och det här är alltså en kartläggning man har gjort som bygger på förundersökningar, polisanmälningar, viss underrättelseinformation och sen då allmänna tips som har kommit in.
Hur många sa du? Över 500 stycken?
Ja, enligt den här kartläggningen alltså. Och där tittar man på såna här saker som, finns det ett kontrollerande beteende? Har det förekommit någon form av våld? Och särskilt strypvåld har man då fokuserat på. Finns det missbruk? Finns det en gravid partner? Och det tyckte jag var en väldigt obehaglig uppgift. Lite så. Inom ramen för det här med kontrollerande beteende så kommer ju såna här saker som att om du lämnar mig så kommer jag ta livet av mig, jag kommer inte överleva det. Det är ju ett psykiskt våld och en psykisk kontroll.
Är det också en röd flagga på
det? Ja, det är en av röd flaggorna, men den hamnar liksom under rubriken kontrollerande personlighetstyp, då, ett kontrollerande beteende.
Vad är ditt avslutningsord till Malin Stenbeck?
Jag skulle vilja säga så här, var uppmärksam. Var trygg, finns till för den här personen som du tror är utsatt. Och hitta det här ögonblicket då du kan ställa frågan. Hur är det med dig egentligen? Eller jag upplever att du har det svårt. Är det så här du vill ha det? Det kan räcka väldigt långt.
Malin Stenbeck, alltså kul förresten att hon lyssnar på Fråga kriminologen.
Ja, och kul att hon jobbar med så här dejtingprogram. För kanske är det Malin som ska rädda mig ur mitt singelskap.
Där har vi lösningen. Jag ringer Malin direkt efter den här sändningen.
Ja, tack.
Fatima, i juristkretsar, vad är Örebro tingsrätt känd för?
Ja, det törs jag inte säga här, för då får du och jag problem, Ola. Särskilt jag.
Nu måste vi gräva i det här. Berätta, vad händer där?
Jag vågar inte, jag ska fortfarande förhandla mål vid Örebro tingsrätt.
Är de inget lätt att ha att göra med, eller?
Det här är någonting som du och jag kan ta över en fika, Ola. Ska jag berätta för dig.
Internskvaller alltså.
Internskvaller, kan vi ta över en fika. Nej,
okay, men i allmänhetens ögon då?
I allmänhetens ögon, man kan säga att Örebro tingsrätt är ju den enda tingsrätten som sysslar med tidsbestämningar av livstidsstraff.
Och vad är det man gör då?
Ja, vad ska man säga? Man beaktar, för det första så måste det ju komma in en ansökan från den som är dömd till livstid. Om att nu vill jag ha mitt straff tidsbestämt. Och då så får man ju sätta igång och utreda om det föreligger skäl för att tidsbestämma det här straffet.
Det är de som avgör det?
Ja, det är de som avgör det.
För några veckor sedan så hade vi faktiskt en sån här förhandling i Örebro tingsrätt.
Mm.
Vilken fånge var på tapeten just då, Fatima?
Jo, men i det här fallet så var det Jonna Henningsson som då gjorde sig skyldig till ett styckmord i Askersund 2014.
Du ska få berätta mer om det fallet, om styckmordet i Askersund.
Ja, då är det förhör med Jonna Henningsson och det är oberoende av henne själv, så därför får advokat Johan Eriksson inleda. Varsågod.
Vi befinner oss i Örebro tingsrätt. Det är den 10 mars 2025. 36-åriga Jonna Henningsson, dömd till livstidsfängelse för mord, vill få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Inför domstolens medlemmar ska nu Jonna argumentera för sin sak. Varför är hon värd en ny chans? En chans att få lämna kvinnofängelset och slussas tillbaka ut i friheten. Vid sin sida har Jonna landets mest ansedda advokat, Johan Eriksson. I lokalen finns också Anna-Maria Larsson. Anna-Maria som är vice chefsåklagare. Johan Eriksson inleder förhandlingen med att fråga Jonna hur hon mår, om hon är nervös. Jonna svarar jakande och Johan svarar att det kommer att gå bra.
Jag tänkte att vi börjar där allt detta startade med brottet i sig. Kan du berätta hur du känner inför det idag? Så?
Alltså det är en känsla som är svår att beskriva.
Försök.
Kan du vinkla mikrofonen?
Jag vinklar lite bättre. Så åker du fram lite så blir det ännu bättre. Så.
Alltså det är ju någonting som jag, en skuld som jag kommer liksom få leva med resten av livet. Och det, alltså när jag tänker på brottet och allt som jag har orsakat så många människor liksom, det är inombords så är det som att typ, blodet liksom fryser till is och det får liksom som klump i magen och bröstet och det är som att tyngdkraft, alltså jag blir så tung, det är liksom, för jag vet att jag kan inte få det gjort.
Nej.
Och det är en svår insikt att liksom veta att man ångrar någonting så mycket och man kan inte göra någonting för att göra det bättre.
Det är tidigt på morgonen den 18 juni 2014, en onsdag. Jonna Henningsson som är 25 år har tagit sig till Askersund utanför Örebro. Hon är beväpnad till tänderna och är redo att möta sin kärleksrival. Jonna har med sig hovslagarhammare, förskärare och en flaska vodka. Hon har även med sig sömnmedel och sprutor och kanyler. Jonna stannar sin bil på Gårdsgatan i Askersund. Där preparerar hon sprutorna med en livsfarlig cocktail av sprit och sömnmedel. Hon kliver ur bilen och går en liten bit bort. Där bor hennes tidigare pojkvän. Den här morgonen är Jonna rasande av svartsjuka. Hennes pojkvän har blivit kär i en tjej som vi väljer att kalla för Anna. Jonna kan inte acceptera att hon har blivit dumpad och nu har hon funderat ut en djävulsk plan. Hon tänker slå Anna medvetslös med hammaren och sen injicera kroppen med alkohol och sömnmedel. Sen tänker hon lägga kroppen på tågspåret. Det hela ska se ut som om Anna har begått självmord. Jonna står och trycker en stund utanför ex-pojkvännens lägenhetsdörr. Och när Anna kommer ut går Jonna till våldsam attack bakifrån. Med hammaren slår hon flera slag i Annas huvud. Därefter greppar hon tag i Annas kropp och drar henne in i hallen och i badrummet. I det här läget är Anna fortfarande vid liv. Anna gör motstånd och skriker och Jonna försöker tysta Annas skrik genom att trycka en handduk för hennes mun. Jonna tar fram en av sprutorna som hon har preparerat med sömnmedel och sprit. Hon injicerar nu blandningen i Annas kropp. Sen tar Jonna fram sin kniv och hugger Anna ett flertal gånger i hennes hals och ansiktets nedre del. Därefter lämnar Jonna badrummet, går ut till vardagsrummet och hämtar en jaktkniv. Jonna går tillbaka till badrummet och fortsätter knivattacken. När hon konstaterar att Anna är död inser hon att kroppen är för tung för att hon ska kunna transportera den till tågspåret. Nu åker Jonna hem till sig och hämtar en kniv och en såg. Sen återvänder hon till pojkvännens lägenhet i Askersund och styckar kroppen i olika delar. Kroppsdelarna lägger hon i IKEA-kassar. Sen bär hon ut allt sammans till sin bil. Jonna lämnar Askersund och åker till Kumla där hon har sitt jobb. Klockan är nu 2 på dagen. När Jonnas arbetsdag är slut åker hon ut till Hällabrottet utanför Kumla och gräver ner kroppsdelarna på 3 ställen. Dagen efter, den 19 juni 2014, gör polisen det makabra fyndet. Kroppen efter Anna hittas i 3 separata högar vid Hällabrottet. Det är Jonna som har visat polisen platsen. Nyheten om det bisarra styckmordet får stor medial uppmärksamhet. Jonna omnämns som ryttarinnan, detta eftersom hon har ett stort hästintresse. Och snart ställs hon inför rätta. Vi hör Jonna från mordrättegången, i produktionen I huvudet på en mördare. Jonna berättar om mordögonblicket som föregåtts av att Anna svimmat av hammarslagen. En granne har hört märkliga ljud och bestämt sig för att kolla vad som hänt. Grannen står i trapphuset och plingar på dörren.
Jag vet att jag på något sätt fick fram de här sprutorna som jag hade blandat. Jag sätter i alla fall en av nålarna i, eller sprutan i nacken. Men att den alltså gick isär liksom i två bitar så hade jag åkt ut. Och jag hade kniven. När jag liksom höll på och högg henne i halsen med kniv, så det var liksom panik. Hon lät, dörrklockan ringde. Alltså det var kaos. Det enda jag tänkte är att jag skulle vara tyst på henne. Alltså det blev liksom inte tyst om henne. Det hände ingenting, kändes det som. Så jag hämtade den andra kniven. Och jag, min minnesbild är att jag bara högg en gång henne. Och det är då som hon blir tyst och still. Och det är liksom först då när hon blir tyst och still och dörrklockan slutar ringa. Det är då som jag fattar att hon död.
Den 19 december 2014 döms Jonna Henningsson till 16 års fängelse för mord och brott mot griftefriden. 3 månader senare skärper Göta hovrätt straffet från 16 års fängelse till livstid. I domen skriver rätten, citat: mordet som Jonna Henningsson ska dömas för utfördes med direkt uppsåt och föregicks av planering från hennes sida. Jonna Henningsson tog helt oprovocerat livet av Anna på ett synnerligen brutalt sätt. Händelseförloppet när Anna dödades var utdraget i tiden samt innebar ett svårt lidande och dödsångest för henne. Till detta ska läggas att Jonna Henningsson efter mordet skymfligt behandlade Annas kropp med syfte att försvåra polisens utredning. Slut, citat. Vi går tillbaka till Örebro tingsrätt 2025. Det är den 10 mars. Det har gått 11 år sedan Jonna mördade Anna och nu vill hon få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Johan Eriksson, som är Jonna Henningssons advokat, har tagit plats i rättssalen. För en stund sedan har Jonna sagt att det är en svår insikt att ångra något som man inte kan göra något åt. Nu frågar Johan Eriksson Jonna Henningsson om hon fått någon hjälp att bearbeta det som hände den där onsdagen i juni 2014.
Ja, alltså jag har ju gått alla program som finns tillgängliga för mig. Mm. Pratat med psykolog väldigt mycket på olika anstalter. Mm. Så att jag har ju fått jättemycket hjälp.
Mm.
Och har varit jättetacksam. Alltså jag har tagit all hjälp som jag kan få. Liksom, och tjatat mig in på vissa program. För att jag verkligen har velat jobba med det här, för att det har varit tungt.
Mm. På vilket sätt tycker du att det har förändrat dig då? Det är en sak att gå på program och träffa psykolog och så. Men på vilket sätt tycker du att det har förändrat dig?
Men jag har lärt mig så mycket om mig själv. Mm. Jag har liksom fått så mycket insikt hur jag fungerar. Mina svagheter och mina styrkor. Mm. Jag förstår mig själv på så många fler plan. Liksom.
Mm.
Och det är en trygghet att jag känner att jag känner mig själv verkligen. Och jag kan se hur jag var då och jag kan se liksom vilken utveckling jag har gjort.
Mm.
Och se hur mycket felval jag tog längs vägen till brottet.
Mm. Du sa jag har ju suttit, vi konstaterade redan, vi satt där nere nästan 11 år sen du blev väktad. Under den där tiden då så har jag gått alla program. Vad har liksom varit inriktningen på de här programmen då, som du tycker har varit viktigt?
Men jag har gått 2 längre program som är handlar om våld i nära relation.
Mm.
RVP och som är relationsvåldsprogram och Predov.
Mm.
Och de har ju hjälpt. Alltså det är enskilda program.
Mm.
Så att jag har suttit med en programledare och verkligen fått se mig själv i liksom, spegeln och sett allt.
Om du säger det har hjälpt, på vilket sätt tycker du att det har hjälpt?
Ja, men jag har fått så mycket verktyg. Jag har... Det har varit, alltså det är ovärderligt. Jag har liksom lärt mig så mycket, så många nya strategier. Och jag har lärt då hur jag fungerar, hur jag har agerat och tänkt och känt i många situationer. Och sett hur olika jag kan tänka. Liksom. Så jag har sett bättre vägar.
Mm. Kan du liksom knyta det där till det som hände?
Ja, det, alltså, det har ju... Ja, jo, men det, alltså, det har ju... Allt i programmen och hos psykolog har ju varit hur jag liksom levde, hur jag tänkte, hur jag kände, hur jag fungerade.
Mm.
Som ledde fram till brottet.
Mm.
Och vi har också haft en, som är som en, man gör en fallbeskrivning.
Okay.
Av hur det liksom hur någonting kan börja, till exempel en relation.
Mm.
Och sen liksom steg på vägen. Det jag liksom, som då slutar med det här hemska brottet.
Mm.
Så att det är en lång väg, och då är det liksom att jag har liksom sett hur jag gjorde då. Mm. Hur jag liksom tog fel val längs hela vägen. Liksom bara för att jag trodde att jag kunde lösa det själv. Jag kunde vara stark och bara ta mig igenom det och kunde göra allting bättre. Så det har jag liksom lärt mig då, att bara jag måste liksom, måste dels våga visa mig sårbar, men också att jag måste våga prata om så tunga och jobbiga saker.
Mm.
För att det funkar inte att stoppa huvudet i sanden, utan man måste våga prata om det.
Och det är något du gjorde förut, menar du?
Ja. Det var liksom i min mamma lärde mig från barnsben liksom, att man ska inte visa att man är ledsen, inte gråta, för då visar man att man är svag.
Mm.
Så att hur dåligt jag mådde, så försökte jag liksom bita ihop.
Mm.
Och det är det sämsta jag kan göra.
Johan Eriksson vill veta mer om Jonna Henningssons destruktiva relationer. De som hon hade innan hon mördade Anna. Johan vill också veta mer om Jonnas psykologkontakter. Jonna kommer snart att komma in på en relation som hon haft med en kvinnlig medfånge. Det är en fånge som Jonna stått mycket nära. Kvinnan i fråga skrevs ut från kriminalvården 2019. Sedan dess har kvinnan inte hört av sig till Jonna. Jonna menar att hon hanterat uppbrottet på ett bra sätt. Innan förhandlingen tar upp Jonnas uppbrott från exfången vill Johan Eriksson veta mer om Jonnas psykologkontakter.
Jag har pratat med 3 olika psykologer. Mm. På Hinseberg, på Ystad och sen på Sagsjön. Och det har ju varit... Det har varit olika inriktningar.
Mm.
Lite så att ibland har vi pratat om brottet. Ibland har vi pratat om liksom hur jag är idag och hur jag ska bli i framtiden. Och så att det har varit väldigt olika. Jag har pratat mycket om relationen till mamma som har påverkat mig mycket.
Mm.
Så att det har liksom varit olika delar.
Mm.
Det har varit mycket liksom KBT och DBT.
Mm.
Så att det är liksom...
Vi pratade om det innan, det här med, och det kan man ju alla, rätten har ju också läst materialet, och det handlar väl i och för sig någon mening om återfallsrisk, och vi ska komma till det där med att liksom relationer och brustna relationer är ju något som man kanske, om man läser de här handlingarna, kanske kommer åklagaren att säga det också, jag vet inte, att det är någonting som har varit svårt för dig, är det någonting som har delt, som du liksom har bearbetat också?
Mm. Alltså jag kan ju känna att första tiden på anstalt, jag var väldigt osäker. Och hade en tjej som vi verkligen tydde mig till.
Mm.
Så vi hängde ihop i 3 år kanske ungefär.
Mm.
Och jag visste ju hela tiden att hon hade ett tidsbestämt straff, så hon skulle mucka.
Mm.
Och jag vet att jag var så rädd att hon skulle mucka. För att jag kände att jag kommer inte klara det här.
Nej.
Och under den tiden så gick jag också psykolog på Ystad. Så vi pratade ju, alltså jag träffade psykolog en gång i veckan.
Mm.
Så att vi pratade jättemycket om det här, om separation just då. Eftersom det var aktuellt. Och sen smuckade hon. Och hon hörde heller inte av sig. Vilket var liksom min största mardröm innan. Att hon skulle mucka och aldrig höra av sig, och jag... skulle bara vara helt ensam.
Mm.
Så att jag var jätterädd. Och sen muckade hon, hörde inte av sig. Och det gick så bra. Alltså jag tillät mig själv att gråta och sörja på kvällarna. Jag satt och lyssnade på jättesorglig musik, satt och grät. Och sen kunde jag fungera på dagtid. Och liksom, det var nog första gången som jag verkligen tillät mig själv att sörja en separation. Liksom.
Mm.
Så att det var en jättestor vändpunkt, att jag kände liksom att Jag blev nästan förvånad över mig själv att, men gud, jag klarar det här. Det
är viktigt det här för dig, eller hur?
Ja, för att det har ofta varit... Tidigare har jag liksom hängt upp mitt liv på till exempel en kärleksrelation. Mm. Så att allting har liksom kretsat kring den.
Mm.
Medan nu känner jag liksom att... Men jag, alltså jag är huvudpersonen i mitt liv. Mm. Och att det är klart att jag fortfarande vill ha människor i mitt liv. Mm. Det är inte så att jag vill vara ensam.
Nej, nej.
Men... Det är liksom, jag vet att mitt liv står inte och faller på en relation eller på en person, utan ja, vänskapsrelationer, alla relationer kan ta slut och att det är okej. Okay. Jag överlever ändå liksom. Jag kan vara ledsen, jag kan sörja, men jag kan tillåta mig själv att sörja, och de känslorna är inte farliga, utan de kommer gå över.
När morddomen föll placerades Jonna Henningsson på Hinseberg. Sedan dess har hon suttit på Ystadanstalten och anstalten Sagsjö. På Sagsjön har hon haft övervakade permissioner. Kriminalvården skriver att Jonna Henningsson de senaste åren uppvisat god skötsamhet. Hon har medverkat i anstaltens sysselsättningar utan anmärkning. Kriminalvården skriver, citat, Jonna Henningsson bedöms ha medverkat till att främja sin anpassning till samhället genom att delta i riskreducerande programverksamhet, samtal med psykolog och förtroendeman, samt har framtidsplaner och prosociala kontakter. Slut, citat. Jonna Henningsson och advokat Johan Eriksson igen i Örebro tingsrätt. Det är den 10 mars 2025.
Planer för framtiden då?
Alltså jag har ju jättemycket drömmar.
Mm.
Men störst av allt är väl att bli veterinär.
Mm.
Så det är plan A.
Mm.
Och då måste jag flytta till Uppsala.
Mm.
Det finns bara i Uppsala.
Mm.
Och sen... Jag vet att jag har betyg att komma in på veterinärlinjen.
Mm.
Men om jag någon anledning inte skulle... komma in, om det höjs till exempel, eller om jag känner att men jag kanske inte trivs, jag kanske vill bli något annat. Så, alltså jag älskar ju djur.
Mm.
Men jag älskar också matlagning och bakning, och jag har fått lära mig väldigt mycket under anstaltstid. Jag har jobbat med mycket olika, så att jag har lärt mig till yrken, men mycket saker. Så att jag gillar att vara kreativ.
Du, det där med veterinär då, någon kanske tänker att din dom skulle lägga hinder i vägen, är det så? Har du kollat att det inte gör?
Mm. Eller jag har inte, men jag har pratat med syokonsulenter och sånt som har ringt någon länsstyrelse, och de har kollat upp så att det ska inte ligga några hinder i.
Mm. Vi tänker för en stund då att du skulle komma in på veterinärhögskolan, börja gå där, och så börjar ryktena gå.
Mm.
Om att du är du och vad du är dömd för.
Mm.
Har du tänkt på det?
Alltså jag är väl medveten om att jag kommer möta jättemycket motgångar och dömande.
Mm.
Men jag har bestämt mig ganska tidigt att jag inte vill vara den som går runt och liksom är rädd för att bli avslöjad för vad jag har gjort. Utan jag kommer vara ganska öppen.
Mm.
Att jag kommer liksom nära någon i klassen till exempel, eller vad det nu är, så kommer jag, hur mycket hur liksom jobbigt det än är, så kommer jag vilja säga att, så att du vet, jag har suttit i fängelse för det här. Vill du döma mig så är det din rätt att göra det. Vill du lära känna mig så får du göra det. Och har du frågor så är det bara att ställa och svara så gott jag kan.
Mm.
För att jag vill hellre vara den som säger och är öppen med att det här har jag gjort.
Mm.
Det här är jag nu.
Mm.
Än att det ska tisslas och tasslas.
Mm. Till dina sociala kontakter, hur ser de ut idag? Hur är ditt nätverk? Som
alltså jag är min familj.
Mm.
Och
som
jag
består av?
Min syster och hennes familj.
Mm.
Barn och man. Jag och min moster och hennes man. Och min pappa, hans sambo. Så att vi är kanske inte jättestor familj. Men jag har två äldre halvsyskon också.
Mm.
Och sen har jag, alltså jag har vänner, både några enstaka sen innan, men jag har ju också mött många människor när jag har suttit.
Mm.
Och jag har varit ganska så, jag har sett det liksom inte som att anstaltstid och livet ute, utan jag har ändå valt de som jag klickar med, som jag vet liksom, och de som har kommit mig nära, det har varit ganska mycket likasinnade som också har levt väldigt svensson, om man ska säga, som tänker lika och har liknande drömmar.
Så att... Ja, för det är lite besvärligt, du har liksom ingen kriminell bakgrund.
Nej. Utan
du har ju kommit, du började ju med livstidsstraff om man ser på anstalt. Hur har det funkat då?
Alltså, klart att kanske pratat lite, men ändå inte, alltså jag har aldrig märkt att någon, det är aldrig någon som har varit elak eller något, något liknande. Och de flesta låter liksom, de vet att man ska sitta länge. Mm. Så de låter den vara liksom. Och jag är inte den som är inblandad i bråk eller något drama eller något sånt. Utan jag försöker göra mitt och fokusera på mig.
Mm. Du, ett sista tema då för frågor, för min skull i alla fall då. En sak som rätten ska ta ställning till här är ju risken att du skulle återfalla i brott. Och läser man vad Rättsmedicinalverket säger, och det har vi ju båda gjort, så handlar det väl då om relationsbrott som man tänker egentligen skulle kunna vara aktuellt. Vad har du att säga till domstolen om hur det ser på det själv?
Alltså, jag kan erkänna att första tiden på anstalt eller häkte, så kunde jag känna att jag inte litade på mig själv.
Nej.
För att jag kände att jag har gått hela livet och trott att jag aldrig har kunnat skala någon eller göra någonting. Och sen satt jag ändå där och hade gjort vad jag hade gjort. Så att det var så här, jag kände att om det har hänt en gång, hur ska jag kunna garantera att det inte händer igen? Men sen har jag gått psykolog, jag har gått program och jag har lärt mig liksom, jag har sett helheten, jag har sett att jag har begått en hemsk våldshandling, men jag är ingen våldsam person. Att jag är inte den som vaknar upp en morgon från ingenstans och begår ett brott.
Nej.
Utan att det är en lång väg, och att det är för mig, det var en väldigt lång väg innan det liksom exploderade.
Jag vet.
Det är katastrof. Så att det, idag kommer jag liksom inte, jag har jobbat i snart 11 år med mig själv för att jag inte vill hamna i den situationen igen. För att jag vill liksom ta rätt val innan. Så att jag kan liksom med handen på hjärtat säga att jag själv, jag är trygg i vetskapen att jag vet att jag kommer inte begå ett brott igen.
Nej.
Och det är skönt, oavsett vad domstolen tycker eller
så, du kommer till det.
Så känner jag trygghet i mig själv.
Den där oron är borta.
Ja, det är väldigt skönt.
Mm. Men jag stannar där då så länge.
Åklagaren frågar, varsågod.
Nej, tack.
Utfrågningen av Jonna Henningsson är över. Jonna, som knivmördade och styckade sin kärleksrival sommaren 2014, har fått argumentera för sin sak. I korta drag har hon uppgett att hon bär på en skuld som hon kommer att få leva med resten av livet. Det är en svår insikt att veta att man ångrar något man inte kan få ogjort. Hon har gått alla anstaltsprogram som finns tillgängliga för henne, och hon har träffat 3 psykologer. Hon har medverkat i 2 längre program vars fokus varit på våld i nära relation. Programmen har gjort att hon lärt sig mycket om sig själv och om hur hon fungerar. Hon har lärt sig att hantera en separation och att hon måste våga visa sig sårbar och prata om tunga saker. Under sin första tid inom kriminalvården vågade hon inte lita på sig själv, eftersom hon trott att hon begått en sådan hemsk våldshandling som slutat i en katastrof. Nu har hon jobbat i 11 år för att hon inte på nytt ska hamna i en liknande situation. Hon känner sig trygg i vetskapen att hon inte kommer att begå ett nytt brott. Hon har många drömmar om framtiden, bland annat att bli veterinär. Hon har familj och några enstaka vänner. Nu är det upp till rätten att bedöma om hon ska få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Och 2 veckor efter förhandlingen i Örebro tingsrätt meddelas domen. Jonna Henningsson, 36-åringen, får avslag. I domen skriver rätten, citat: "Det mord som Jonna Henningsson dömts för utgör ett synnerligen allvarligt brott. Med hänsyn till de synnerligen försvårande omständigheterna vid gärningen och den i förhållandevis korta tid som Jonna Henningsson nu avtjänat, anser tingsrätten att frågan om tidsbestämning av livstidsstraffet är för tidigt väckt och att gärningens straffvärde i sig utgör ett hinder för att livstidsstraffet nu omvandlas. Jonna Henningssons ansökan om omvandling ska därför avslås. Det saknas därmed anledning att i övrigt pröva förutsättningarna för omvandling. Begäran om omvandling av fängelse på livstid avslås. Slut. Citat.
Ja, Fatima, Jonna Henningsson alltså, avslag från Örebro tingsrätt. Det betyder alltså att hon får fortsätta avtjäna sitt livstidsstraff då på obestämd tid. Rätten anser att det är för tidigt att tidsbestämma straffet. Vad säger du om det beslutet? Buar du så att säga eller applåderar du det här beskedet?
Det kan jag egentligen inte så där rakt uttala mig om, men jag konstaterar att det finns utrymme i lagen för att alltså även ha den bedömningsgrunden. Alltså om man tittar på, om vi går till lagtexten, så står det då att vid prövning av omvandling så ska särskilt beaktas den tid som den dömde har avtjänat. Vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen.
Det betyder alltså i praktiken att...
Ja, brottets art och grovhet helt enkelt. Och sen kommer det här med återfall och det här med att man inte har varit skötsam då. Liksom. Det följer efter det. Men det finns det här utrymmet. Vad är det som har legat till grund för straffmätningen? Varför har påföljden blivit livstid? Och jag kan inte se annat än att det är det man lutar sig mot i det här sammanhanget.
Därför att återfallsrisken i sig bedöms ju som väldigt liten.
Ja.
Och då tycker man att hon ska sitta kvar eftersom mordet var så fruktansvärt vidrigt.
Ja.
Vad anser du själv? Är det så det ska vara eller ska man bara kolla på återfallsrisken?
Nej, man kan ju inte bara. Återigen, har vi en lagstiftning som uppställer åtminstone 3 kriterier så får du väl ändå lov att beakta alla kriterierna. Jag kan ju kanske tycka att det är lite slarvigt i andra sammanhang när man har tidsbestämt eller när man har lämnat ett avslag att man faktiskt inte... Jag tycker att man med något ord bör beröra alla kriterierna i lagstiftningen, men det gör man inte alltid.
Nej.
Utan man konstaterar att ja, det finns ingen återfallsrisk, så det här är nog okej. Och personen har varit någorlunda skötsam, så det här är nog okej. Men brottets art och allvar och orsaken till att det blev livstid ska faktiskt också beaktas. Så det tycker jag, då kan man skriva att i övrigt ingen erinran vad gäller. Men alltså att man på något sätt visar att man har tagit med det i beaktande.
Och sen tycker jag personligen, det är ganska stor skillnad på mord och mord. Det finns ju mord som sker i all hast, så att säga. Kanske 2 missbrukare som kommer ihop sig. Men så fort det är lite planerat, då kan jag egentligen tycka att då är det väl nästan livstid på riktigt som borde gälla.
Ja, alltså en planering tyder ju på att du har haft tid. Och i det här fallet så har hon haft mycket tid på sig att tänka igenom dina handlingar, men sen har du ändå liksom, som man säger, med berått mod valt att genomföra det du har tänkt. Det är klart att det är, vad ska jag säga, konsekvensen av handlandet blir ju inget annorlunda mot om någon plötsligen får en knäpp och bara gör så här. Alltså konsekvensen blir densamma. Det är lika fruktansvärt brott ändå. Men just för påföljden och gärningen i sig så är det väl klart att har du haft tid att besinna dig men väljer att inte göra det så är du ju en helt annan typ av brottsling skulle jag vilja påstå. Just vad gäller Jonna Henningsson så vill jag sticka ut hakan lite och säga att jag tror inte, eller egentligen så det säger ju rätten också, jag tror inte på något återfall i brott för henne. Jag tror inte på det därför att det här var helt hållet knutet till de omständigheter som hon levde under då och de personer som var liksom involverade i det här triangeldramat.
Och sen har ju gått mycket terapi och så, och det borgar väl lite grann för att det kommer gå bra för henne.
Ja, och just de här personerna finns ju så att säga, de är ju inte i varandras närmiljö längre. Just de här människorna kommer ju inte att träffa på varandra igen och det finns ju ingenting som tyder på att hon skulle hysa den här typen av känslor gentemot andra människor.
Så att det, vi hoppas det.
Ja, så det tror jag inte.
Men du, när det gäller just styckmord, alltså jag funderar på det här, Hur kan man klara av att göra något sånt? Får jag ge ett kanske dåligt exempel?
Ja, ja.
För ett tag sedan så jag har en lägenhet utomlands.
Mm.
Och utomlands det är så här sämre avloppsrör kan man väl säga. Jag tror jag spolar ner någon sån här våtservett.
Okej.
Okay. Det blev liksom sån fruktansvärd... Ja, det blev något fel i hela huset. Så att det bara pumpade ut alltså skit.
Oj.
Ursäkta, men bajs. Mm. Ut i ett litet rum nere i på bottenvåningen. Och då kom ju ena grannen och sa det att vi måste få bort bajset.
Aha, ja.
Så hon kom där med hinkar och såna här, ja, som man kunde ta upp det där vidriga med.
Mm.
Så jag stod där i det där lilla rummet och öste upp bajs. Oj. I en sån här hink. Höll på kanske 20 minuter. Jag spydde ju som en gris. Oj. Oavbrutet. Alltså det var vidrigt. Men de här mördarna, alltså de som styckar någon, de spyr ju inte i regel. Och då undrar jag, hur är det möjligt att inte spy och liksom må fruktansvärt dåligt? Skulle jag stycka en människa, jag hade ju hamnat på psyket, alltså på, vad heter det, psykakuten. Men de här styckmördarna, de verkar inte bli särskilt berörda. Hur kommer det sig?
Ja, alltså jag tror att det är svårt att jämföra med dig och mig. För att vi har aldrig befunnit oss i den typen av situation. Sen vet Nej. Jag inte, min salig far, han sa alltid att människans främsta egenskap, och då får väl bli på gott och ont då, det är hennes anpassningsbarhet. Så att min teori om det här är att de hamnar i en situation, det är ju inte så att det börjar med styckningen, i de allra flesta fall så börjar det ju inte med det, utan det börjar med att de hamnar i en situation där de plötsligen har en kropp som de måste hantera. Och istället för det logiska som förmodligen du och jag skulle göra, det vill säga lyfta luren och ringa till polis och ambulans och säga det har hänt en grej här, kom hit, hjälp mig. Och sen överlämna oss själva. Så tänker de att alltså nästa tanke är ingen får upptäcka det här. Och plötsligen så har du hamnat i en situation, hur ska du kunna flytta? De allra flesta styckningar är ju de här, det man kallar för transportstyckningar. Jag menar, hur ska du kunna bära ut en kropp mitt i stan? Ur en lägenhet. Du måste ju göra det i bitar i så fall.
Men hur fixar man det?
Jag tror att det är... Jag menar, man är ju ändå man har hamnat i en situation som har lett fram till det här. Så att situationen är ju uppskruvad redan från början. Så jag kan tänka mig att det är en kombination av allt ifrån ett enormt adrenalinpåslag till en fullständig förvirring. En del människor har kanske varit psykotiska i den här situationen. Att man liksom bara gör... Jag tror inte att det är någon konkret tanke egentligen.
Vi har haft med oss Malin Stenbeck på TV4 och så Eva Rydberg, skådisen. Vi släpper in en ny stjärna, en Dramaten-stjärna. Per Ragnar, ordet är ditt.
Ja, hallå. Jag var tvungen att ringa med samma Per Ragnar här. Jag plockade nyss fram min bok Godmorgons brev till och från Godmorgon Sverige. Jag var programledare för det programmet 1980-85. Och då följde ur ett fysiskt brev. Och där stod det då att nu fyllde Pullan 25 år. Och Pullan, det var då en höna som jag sittat bekantskap med 12 år tidigare. För under 13 år så fick jag information om denna höna som nu då hade blivit Sveriges äldsta höna i världen, tror jag till och med. Den här småbrukarkvinnan i Skåne som hade börjat skriva till mig då jag gjorde Arvid Falk i Röda rummet. I början så kom det brev så där: nej Arvid, så får du inte göra. Och sen berättade hon om sina 305 höns och Pullan var ett. Och så sin traktor, och sen då skulle hon åka till antingen och spela dragspel för de gamla på ålderdomshemmet, eller skulle hon åka till far vid graven. Och så hade hon en traktor. Och detta berättade hon om, jag minns att jag tror jag fick till och med en 4000 brevsidor, på den här tiden fanns ju inte datorer och mobiler va. Och hon bannade då denna Arvid som, nej så får du inte göra och nu var du duktig. Som hon på något sätt projicerade och mig som någon sorts son som hon inte hade. Men hon återkom, och det var det som var det egendomliga. Och sen blev, först var det tragikomiskt, men sen blev det läskigt. När hon hela tiden återkom till far i graven och jag, det vill säga Per Ragnar, borde vara där. Annars skulle hon komma och hämta mig med sin traktor. Först slog man ju lite grann. Men hon återkom och återkom och återkom till det här. Så man kände ungefär, jaha, ska hon gräva ner mig där? Men som spelar dragspel och någonting sånt där. Så hur en människa alltså kan fixera sig vid en så kallad kändis. Och då slog det mig, och det är det här som jag egentligen vill höra er prata om. För det är två fall som dök upp i mitt huvud, och framförallt det ena som jag tycker aldrig har förstått eller fått utredd. Det första är ju då det hemskt tragiska med Sven-Bertil Taube. Det var ju någon kvinna som förföljde honom oavbrutet, och till slut så tuttade hon ju eld på Sjösala Vall, så jag får säga, deras sommarställe Sjösala. Va? Det var en stor tragedi. Hur man då kan vända liksom väl kärlek och fascination till att bli besättelse och sen hat. Men det som jag bara har försökt rispa upp, men jag minns liksom inte Abba Agneta. Jag minns det så här, att man läste om någon holländare som var besatt i eller av henne, som till och med flyttade till Sverige och bodde ganska nära henne och jobbade i Sverige. Och sen fick man läsa om att han flyttat in hos henne. Och inte minns jag om det var ett år eller två år. Så de på något sätt blev ett par. Och sen fick han ge sig iväg igen om hon polisanmälde. Men den sortens stalker heter väl på svenska. Alltså den storyn skulle jag, om ni kan reda ut den på något sorts sätt. För den är ju oerhört fascinerande som, ja, människans besättelse av och hur kärlek och hat tangerar varann och så vidare. Ja, nu ska jag tiga, utan nu ska jag bara lyssna till er som begriper detta.
Per Ragnar alltså, legendarisk skådespelare. 4000 sidor brev fick han från en kvinna. Den här ståken, han hade henne i 13 år. Det var alltså en kvinna som bodde på en liten gård. Hon hade en traktor, 3 hundar, 5 höns, 1 dragspel. Och på den här gårdens äger så hade hon grävt ner sin döda pappa. Vilken tur, Fatima, att hon inte fick tag i Per och grävde ner honom också, eller hur?
Ja, det är ju som Per Ragnar själv konstaterar, att det här är ju tiden före internet och vad som kan komma ut av det. Så att det var väl för väl, då kunde han hålla en liten distans. Och få detta i brevform är naturligtvis lättare än att få det dygnet runt via telefon och via sociala medier, tänker jag. Men visst,
och de där 4000 sidorna, vore jag Per, jag skulle nog ge ut i bokform.
Ja, får vi kanske titta lite på, man bör ju inte kränka en person, och särskilt inte en person som är avliden så, va. Men visst, det finns ju former för att ge ut själva berättelsen utan att röja vem det var. Men visst, jag förstår henne. Per Ragnar, en av våra största skådespelare genom tiderna. Och Arvid Falk, alltså nu pratar vi om tv-filmatiseringen från 1970, på den tiden när SVT var som absolut bäst och gjorde de
och
bästa tv-serierna
med,
i världen.
Alltså.
Per Ragnar spelade Arvid Falk efter då August Strindbergs bok Röda rummet, så det är huvudpersonen. Och det var ingen mindre än Bengt Lagerqvist som regisserade den här. Nu var det så att 1970, då var jag 2 år gammal, så jag såg naturligtvis inte serien när den kom, men den har ju gått i repris många gånger sedan dess, och det här, ja, det är formidabelt, som det mesta, måste jag säga, Per Ragnar gör.
Han är bra.
Han är mycket bra, han är mångsidig, han är fortfarande aktiv. Alltså bara en sån grej som att typ 38 år senare, 2008, så gör Per Ragnar en fantastisk rollprestation i filmen Låt den rätte komma in, som bygger på John Ajvide Lindqvists bok.
Jag minns filmen lite svagt.
Ja, alltså jag måste säga att filmen är ju, ja, det är ju egentligen en vampyrhistoria, men filmen är så fruktansvärt dålig. Boken är så jävulst bra, filmen är så fruktansvärt dålig, och Per Ragnar är hela behållningen med filmen. Han är så fruktansvärt bra. Så jag skulle säga, ja, se filmen, titta på Per Ragnar. Då har ni fått lystmätet tillfredsställt.
Jag har en ännu bättre idé. Vi gör en film om den där ståken.
Ja.
Låter ju som ett som en utmärkt film. Alltså, om jag får spela den där traktorn så kan väl du vara den där jättegamla hönan, du vet.
jag vill vara ståken. Jag vill skriva brev till Per Ragnar. Ja, eller ännu bättre, herregud Per Ragnar, när jag var ung och söt och utbildade mig till skådis, då drömde jag om att få spela mot dig. Ska vi göra det här? Ska vi göra det någon gång?
Per, han var inne på det här med Agneta Fältskog. Vad var det som hände henne?
Ja, han pratade om Sven-Bertil Taube, och så pratade han om Agneta Fältskog. Och Taubes stalker, hon är väl mer, kan man säga, känd. Det har ju debatterats ganska fritt. Och Sven-Bertil, stackaren, han ärvde ju henne efter sin pappa, för att hon förföljde ju först Evert. Och sen Everts kära hustru, och sen när ingen av dem fanns i livet så förföljde hon Sven-Bertil och var ju övertygad om att...
Hon vände alltså upp själva sommarstugan, kan man säga.
Sjösommar. Ja, och hon ansåg att hon hade fått order från, vad jag förstår, Evert Taube om att göra det. Hon skulle elda ner Sjösala och så skulle de vara tillsammans för all tid och evighet. Och det här är en jättetragisk historia, för att hon lider ju av en sån uppenbar psykisk ohälsa, den här kvinnan.
Vet du någonting om hur det gick för henne?
Ja, idag så lever hon inte längre. Hon avled 2008, och hon hade ju då efter många år fått diagnosen schizofreni, så att hon befann sig på Ulleråkers sjukhus i Uppsala.
Okej. Agneta då? Agneta Fältskog?
Ja du, Agneta Fältskog, det där är en historia jag blir inte klok på. Det har valsat så många olika versioner, och jag tänker någonstans att den man hade behövt fråga det Agneta själv, men jag har respekt för att hon faktiskt inte ville prata om det här. Jag blir inte klok på om det verkligen var så att de hade en kortare relation, eller om det var så att den här människan Gert van der Graaf, som han då heter, att han inbillade sig att de hade en relation. Men utifrån de uppgifter som valsar så är det ju så att han är typ 8 år gammal för många herrans år sedan, när han blir förälskad i Agneta på scenen. Och många långa år senare så har han lärt sig hjälplig svenska, sparat ihop pengar, arbetat som lagerarbetare, sparat ihop pengar, köpt sig en liten fastighet i Sverige i närheten av, alltså han måste ju ha haft björnkoll på var hon befann sig. Så ute på Ekerö då, i närheten av där hon bodde.
Ekerö, ja.
Ja, och så ser han till att liksom uppehålla sig där tills han slutligen får kontakt med henne. Och ja, enligt, det är väl obekräftade källor, men de lär ha inlett en relation någon gång i 97, och hon lär ha avslutat den något år eller som mest 2 år senare. Och efter det då så börjar ju han att ofreda henne. Han förföljer henne, han skriver brev, det är något sånt där i 86 meddelanden och flera tusen brev ungefär så, va. Och så småningom så döms han för ofredande år 2000, och så utvisas han ur landet och får ett inreseförbud under 2 år. Men 2003 så är han ju tillbaks igen och försöker kontakta henne.
Oj, den här besattheten hade han kvar alltså?
Ja, ja, och då blir han utvisad till Nederländerna i 2 år till. Och 2006 då, lagom när det inreseförbudet är borta, så grips han utanför hennes hem. Så det här måste ju ha varit ett veritabelt helvete för Agneta, tänker jag.
Jag tänker att ha en tokjävel efter sig.
Ja, och sen kommer ju den här...
Skulle du fixa det?
Ja, hör på säga, det, jag har råkat ut för den här typen av beteende, och det är inte behagligt. Min stalker fick polisen lov att komma och hämta, men det är en annan historia. Vad jag kan tycka är otroligt sorgligt egentligen i den här historien om Gert van der Graaf och Agneta Fältskog, det är ju att man mot Agneta Fältskogs uttalade vilja väljer att göra en film 2023 med honom i huvudrollen, där han alltså får berätta om, det är en dokumentär, där han får berätta om hela det här skeendet och sin besatthet av Agneta.
Han var med, men hon vägrar, eller hur?
Ja, men hon bad ju, uttryckligen så bad hon dem att inte göra den här filmen, och jag förstår ju att det här måste ju ha varit, alltså ytterligare en viktimisering. Det är ytterligare ett övergrepp på henne som brottsoffer. Att dessutom då behöva se honom. Jag menar, man kan ju inte förbjuda honom att synas i olika sammanhang. Men här ska hon se honom läsa upp meddelanden från henne och tala om den här relationen som han föreställer sig då att de har haft. Måste vara oändligt, oändligt jobbigt. Jag tycker att det är under all kritik. Det finns ju gränser för vad man faktiskt får göra, tycker jag.
Jag tror att det var det programmet faktiskt som Leif Schulman, den här journalisten, mediamannen.
Ja.
Han, om jag inte minns helt fel nu då, han fick en förfrågan om att ställa upp där.
Mm.
Och han skulle väl berätta om ABBA helt enkelt.
Mm.
För han är ABBA-expert.
Mm.
Och då när han, Leif, när han satt och tittade på resultatet, då stod det Leif Schulman, Agnetas vän, ungefär så.
Okej, du som vet allt, är de vänner? Ja.
Nej, absolut inte.
Nej.
Så att det blev lite tillskruvat där.
Alltså undrar om det var ett ärligt misstag att man trodde någonstans att de var vänner och inte tog reda på vidare.
Eller det tror jag inte.
Eller om det var så att man alltså... Man saknar ju representanter. Det finns ju ingen i den här filmatiseringen som kommer så att säga från Agnetas håll. Hon deltar inte, hennes anhöriga deltar inte. De andra abborna har definitivt inte liksom kommenterat det här.
Och det är ju det som är så fint. Snacka om att ha lojala vänner.
Ja, ja. Det är toppen. Men att det är därför man då liksom plötsligen dubbar Schulman till hennes vän då?
Så tror jag att det är. Du, Fatima, den här kvinnan som förföljde Sven-Bertil Taube, hon hade schizofreni alltså.
Ja.
Låt säga att du skulle bli sjuk.
Mm.
Alltså, om jag får nu skoja till lite grann, kanske man inte ska. Men säg att du blir galen, Fatima, vem skulle du förfölja?
Ja, alltså om vi tittar på unga söta Fatima som pluggade i skådis, hon hade ju lätt ställt sig utanför Per Ragnars bostad. Och tjoat.
Ja.
Men jag hade inte velat någonting hemskare än just möt mig på scenen, Per Ragnar, snälla. Jag vill jättegärna jobba med dig. Han var ju också vansinnigt snygg på den tiden. Och jag måste säga att han är väl bibehållen idag också.
Du, Fatima, får inga dåliga tankar nu. Tänk om det blir så att du liksom klättrar upp i det här stora trädet som är utanför Per Ragnars lägenhet. Och så sitter du där och spanar. Det kan ju bli värsta rubriken. Dramatenstjärna förföljd av jurist.
Ja, eller kriminolog, bra, va?
Kriminolog.
Har vi aldrig fått press på podden innan så lär vi få det då. Men grejen är den att kärringen är snart 60, så att då behöver jag hjälp i så fall. Frågan är om brandkåren hjälper.
Jag kommer dit med en stege.
Du kommer dit med en stege, toppen.
Du, apropå Per Ragnar, han och jag, vi har sagt i säkert 10 år, kanske till och med 15, att vi ska ses och dricka rödvin ihop.
Mm.
Vi har aldrig kommit till skott. Ska vi kanske sammanstråla alla tre, ses i Stockholm, du och jag och Per Ragnar, och dricka riktigt fint årgångsvin?
Ja, men det tycker jag. Det låter som en god idé.
Då spikar vi det. Finvin alltså i Stockholm. Per Ragnar, han finns också på Instagram. Han läser upp en dikt varje söndag. Söndagsdikten. Kontot heter Per Ragnar Official. Gå in där. Sveriges sämsta tv-program genom tiderna. Vilket är det, Fatima?
Spontant så tänker jag det här programmet från mitten av 90-talet som hette Förlåt mig.
Och
som
faktiskt, Förlåt mig?
Ja, det hade faktiskt en revival 2018 också, vet jag.
Vad var det för något spektakel?
Ja, men alltså människor skulle... Jag vet inte, konflikter mellan människor, och så skulle de då som... ansåg sig ha begått något övertramp eller vara upphovet till konflikten, de skulle plötsligt söka sig till tv då och få vara med i tv och berätta om det sorgliga i det här och sträcka ut en hand mot den här människan som ansåg sig vara förfördelad. Och, alltså för mig så är det här förnedrings-tv. Jag tycker att det är jättesvårt, så det är liksom skämskudde fram. Jag tror jag tittade på ett halvt avsnitt på 90-talet när det gick. Och där var Ricky Brors med bland annat, och det är också en historia för sig. Men jag kan tycka att nej, snälla, lös era problem sinsemellan. Varför göra spektakel av det?
Men det finns ju ett program som var sämre.
Jaså, är du säker?
Du kommer inte ihåg ett program som heter Tutti Frutti, TV3 90-tal. Det var massa tjejer som visade tuttarna då.
Jag har nog missat det, just för att det var tjejer som visade tuttarna, tror jag.
En av de där tjejerna som var med i det där programmet, hon heter då Sigrid Ås. Hon spelar någon som heter Miss Citron, tror jag.
Jaha.
Nu har det gått många år. Sigrid har vuxit upp. Jäkla vettig människa. Jag gillar henne skarpt. Sigrid Ås, hon har en fråga till dig, Fatima.
Hej Fatima, Sigrid Ås här. Jag var ute en del för när jag var lite yngre och då var det så att det var två killar som, en av killarna fyllde 30 år och bjöd in till en fest som var på en liten bar som de hade hyrt. Och jag var där med en väninna då och eftersom jag är helnykterist så var det ju vanligt för mig att ta en cola när jag var ute och Coca-Cola då. Och då stod jag i baren och beställde den här Coca-Colan. Här kände ju alla, så det här var ju inte massa främmande människor på det sättet, utan man hade koll på vilka som var där och kände väl en viss trygghet med det, skulle jag säga. Och då ställde jag mitt glas med Coca-Cola på bardisken och ställde mig och dansade precis bredvid. Så att jag hela tiden hade koll på glaset och att det inte kom någon i närheten, så att säga. Och dansade och hade jätteroligt och så. Och sen så ställde jag mig, så man blir ju varm och svettig så klart. Så jag drack ju av Coca-Colan och sen dansade jag lite till och så började jag känna att jag blev lite yr. Så jag kände det, nej, jag får gå in på toaletten och bara andas lite, ta det lite lugnt. Men det blev inte bättre, det blev bara värre. Men jag gick ut från toaletten över dansgolvet, ut där ute där min väninna satt. Satte mig bredvid henne, så tittade jag på henne så sa jag, antingen svimmar jag eller så dör jag, sa jag. Så hon bara tittade på mig och sen var allting bara pum! Det var helt svart. Sen kom jag ihåg att hon hjälpte mig till bilen och att hon körde mig direkt in till Malmö allmänna sjukhus, som det hette då, SUS heter det nu. Och då tog de in mig direkt och satte på EKG och kollade hjärta och allting sånt och blev inlagd. Och jag kommer ihåg att jag var yr och mådde dåligt i största allmänhet. Och de la in mig och sa att jag hade fått i mig någon typ av drog. Och det känns ju fruktansvärt hemskt att när man både då är helnykterist och man vill ha sån fokus på sin kropp och alltid må bra och inte... Då kändes det kränkande, tycker jag, att någon tar det beslutet till mig. Och då blir ju mina frågor till dig här. Hur vanligt förekommande tror du att personer blir drogade på uteställen? Är brottsoffren främst kvinnor? Finns det någon statistik på detta? Och... tror du att folk anmäler det eller finns det ett mörkertal? Tack och hej!
Sigrid Ås alltså. Hon var med i Tutti Frutti som sagt. Sen blev hon vald till Sveriges Pamela Andersson, tror jag.
Jaha.
Sigrid, hon blev alltså drogad på krogen. Ska vi bena ut det här? Hur vanligt är det, eller ovanligt, att folk blir neddrogade på det här sättet?
Det är ju lite oklart, alltså, om man tittar på vad som gäller svenska förhållanden. För att det enda som jag har kunnat återfinna, det är faktiskt en brittisk studie. Och det är ju inte riktigt, Storbritannien är ju inte riktigt Sverige, men den kan kanske ge en fingervisning. Och där har man kommit fram till att en av fyra kvinnor kan ha blivit drogade på krogen. Så det är så pass osäkra siffror. De kan ha blivit drogade.
Men från, en och fyra.
Ja, från Sverige så finns det siffror på att om man tittar på gruppen kvinnor som har utsatts för våldtäkt, då uppger ungefär 36%, alltså mer, strax över en tredjedel, att de har blivit drogade just på krogen. Så det är väl de siffrorna jag har.
Det är många, låter det så.
Ja, alltså först måste man ju titta på, nu handlar det om den del av den kvinnliga befolkningen som har utsatts för en våldtäkt. Och så rör vi oss i den gruppen. Och då får man väl lov att säga att i den gruppen så är det är ju högre siffror. Det är ju väldigt vanligt då att var tredje person har blivit drogad.
Men återigen... en genomsnittlig kvinna som inte råkat ut för just sexualbrott, hur vanligt är det bland dem, skulle du säga?
Ja, det är just det. Vi har egentligen inga siffror på det.
Nej. Gissa, tro.
Jag vet inte. Jag vet att jag själv har blivit drogad på krogen en gång för många, okay, många, många
berätta,
år.
Vad hände?
Jo, det var så att jag var ute med, nu outar vi henne. Har en mycket god vän, en formidabel konstnär och musiker som heter Lydia Dejanik. Lydia och jag, vi var ute och partade runt, och det här är på glada 90-talet i Västerås. Och vi är på ett ställe, precis egentligen som Sigrid beskriver, det är samma förfarande. Ingen av oss dricker någonting särskilt, vi har koll på våra glas. Jag tar någon klunk, vi lämnar egentligen inte glasen utan uppsikt. Och jag tar någon klunk och sen börjar jag må dåligt. Jag tar otroligt lite egentligen ur det här glaset. Och så börjar jag må dåligt på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare. Så jag säger till Lydia, och det här, jag menar den här människan är som min syster. Jag säger till henne, jag mår inte bra, vi måste härifrån, det är något som är fel, jag tror att jag har blivit drogad. Och hon direkt tar tag i mig, sliter mig ut från det här stället. Vi kommer ut på torget och där står det en hel del liksom människor och erbjuder svart taxi. Och hon bestämmer sig för att vi ska åka ut till hennes lägenhet som är en liten bit utanför centrum. Vi skuttar in i den här, om man tar liksom den snabba versionen, vi skuttar in i den här snabbtaxin, eller den här svarttaxin. Hon börjar prata med killarna som sitter, det är två killar som kör den här bilen. Börjar prata med de här killarna, talar om vart vi ska. Och sen börjar killarna plötsligt prata med varandra sinsemellan. Och jag har precis slappnat av i baksätet där för att jag har mått jättedåligt. Jag har spytt som en räv på gatan och det brukar jag verkligen inte göra. Men nu sitter jag där liksom i bilen och ser fram emot att få komma hem till henne. Och så plötsligen sliter hon tag i mig. Lydia, min vän, du har räddat mitt liv. Hon sliter tag i mig, hon sliter ur mig i bilen. Hon börjar skrika åt de här killarna.
Och Lydia, vad skriker hon?
Ja, Lydia, hon kommer ju från Belgrad ursprungligen men är uppvuxen, okay, i Sverige. Så hon, på serbiska så skriker hon en lång harang åt de här killarna. Släpar ut mig i bilen och jag säger, vad gör du? Vad gör du? Skulle vi inte åka hem? Säger, jag ska förklara för dig, säger hon. Sliter mig runt ett hörn då vid en byggnad och förklarar för mig att när vi har satt oss i bilen så har de här killarna sagt till varandra på serbiska eller serbokroatiska att ja, typ snygga brudar, vi tar en omväg via skogen, typ så, sinsemellan. Och det här, de fattar ju inte att hon förstod vad de sa. Så i det här ögonblicket, hon räddade livet på mig två gånger den här kvällen.
Sigrid, hon hamnade på sjukhus. Ja. Hur gick det för dig?
Ja, för mig så, jag tillhör ju det här mörkertalet, jag anmälde ju överhuvudtaget inte det här, utan så småningom så kommer vi ju hem till Lydia och där pysslar ju hon om mig, och jag tror att min räddning i det här fallet blev att jag smakade så oändligt lite ur det här glaset innan jag upplevde att det var någonting som var fel, så det kanske bara blev en liten klunk, men ändå så kraftig verkan, så att än till denna dag, jag har ingen aning om vad jag var utsatt för.
Hade du tagit hela glaset så hade vi kanske inte haft fråga kriminologen just nu.
Ja, det är mycket möjligt. Eller så hade jag, hoppas jag, haft turen då som Sigrid att någon hade tagit mig till sjukhus och så hade jag fått vård. Då kan man ju hoppas.
Från Tutti Frutti till Bonde söker fru, tvära kast. Vi har en trogen lyssnare, han heter Mikael Backstulid. Han var med i Bonde söker fru 2021. Och han träffar en tjej där, Evelina. Nu bor de ihop i Vreta kloster. Mikael, han vill prata om det här med vårdprogram och återfall i brott. Kristoffer, rullar bandet.
Hej Fatima. Mitt namn är Mikael Backstulid och jag är känd från Bonde söker fru säsong 2021. Och min fråga till dig är, hur jobbar man förebyggande med personer med återfallsproblematik, speciellt hos klienterna med kortare straff, kortare verkställighetsplanering?
Bondebackes alltså, han vill prata om ska säga, vård, rehabilitering av brottsdömda.
Mm.
Vad har du att säga om detta, Fatima?
Ja, egentligen så borde jag bolla frågan vidare till Andreas Bergström på frivården, tycker jag.
Han som var med i vårt förra program.
Ja, precis.
Ja, han jobbar alltså med såna här frågor på dagen. Han sitter ju med de här personerna och liksom vägleder dem rätt så att de inte ska upprepa det som hänt.
Mm. Så det här, det
du kanske får ringa Andreas någon gång.
Ja, det här är Andreas planhalva och Andreas är varmt välkommen att gå in och korrigera om jag säger något som är på tok nu. Men ja. Alltså, vad jag förstår så är det rådande behandlingsprogrammet på anstalterna idag, det är ett program som man kallar för One to One.
Ja, det har jag hört talas om.
Ja, som är ett manualstyrt kognitivt beteendeterapeutiskt program då.
Tala till mig nu, Fatima, som att jag är en apa. Vad betyder detta?
Banan. Ja, nej. Alltså beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi, enkelt uttryckt, handlar egentligen om att vi ska inte rota i orsakerna till det här beteendet, utan vi ska titta på hur det här beteendet yttrar sig.
Och man sen liksom så skippar det som varit och så blickar man framåt.
Ja, man tittar på vad är det här och nu, liksom, vad är det jag har problem med, och sen så hittar man då strategier för att hantera det här oönskade beteendet, nästan som, jag höll på att säga, en avstängningsknapp eller en knapp som leder vidare, liksom, så att man kan släppa det här oönskade beteendet. Enkelt.
Mm, det är one to one.
Ja, precis.
Vet du mer om programmet i fråga?
Nej, jag vet bara att det här programmet kommer från England och det godkändes för användningen inom den svenska kriminalvården 2003. Så att det är ju, jag menar, det är över 20 år sedan. Och att det syftar till att minska återfall i brott och att det riktar sig både till manliga och kvinnliga klienter inom både frivården och för de som sitter på anstalt.
Just det.
Så det är väl ungefär det jag känner till.
Jag pratade med någon livstidsfånge som berättade för mig att har man blivit dömd till ett långt straff, eller om man fått helt enkelt livstid, och när det där ska upp i Örebro tingsrätt sen efter 10 år ungefär, har man då gått det där one to one, då har man ganska stor förutsättning att bli, så att säga, betrodd.
Ja, okej. Okay. Ja, det är ett tecken på att man visar framfötterna, att man vill förändras kanske.
Exakt så. Tur att de finns, de där programmen, va? Du, Mikael här, han är skogsbonde, alltså bondebackis. Vilken typ av bonde skulle du vara, Fatima, om du vore en?
Ja, eftersom jag är vegan så går ju allting som har med djur och djurindustri bort. Undantaget då att grannens höns brukar bo i min trädgård, men det är de så varmt välkomna att göra. Fruktträd är min dröm. En hel
fruktbonde?
Liksom, ja, det skulle vara helt fantastiskt. Tänk liksom att ha x antal hektar bara med fruktträd. Eller varför inte bara odla grönsaker?
Jag pratade med Linda Lindorf häromdagen. Hon som är just programledare för Bonde söker fru. Hon vill bli bonde faktiskt på Mallorca. Typ odla vindruvor, göra eget vin och olivolja.
Jaha.
Ha kanske några betande får.
Jaja.
Vilken dröm det låter som. För en tid sen så hade vi med oss Mattias Hägglund här i podden. Mattias Hägglund, kort Fatima, vem är han?
Ja, han blir ju känd i samband med det här som man i media har kallat för punkmordet. Och det är ju en ganska spektakulär historia där då Mattias Hägglund bringar en annan Mattias faktiskt om livet. Allt till tonerna av eller kraftfullt inspirerad av den här väldigt, väldigt uppmärksammade punkrockaren Gigi Allin och hans liv, levande och även död.
Han begick det här mordet, det var väl 2022, tror han fick 18 års fängelse, nu sitter han på Saltvik.
Mm.
Han har blivit varnad där, har du snappat upp det, Fatima?
Ja, så tillvida att jag tror att det handlar om någon form av nazistiska tecken, eller någon hakkors eller något liknande.
Det stämmer bra. Och nästa vecka tar vi upp det fallet. Vi ska höra Mattias, vad han säger om det som han har fått en varning för. Hör oss gärna nästa vecka.
Ja, gör det.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirma adberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirma adberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.